Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra vad du idag du till oss säger om allt som vi dig vi äger. Gör oss alla för dig stilla, låt oss ej din nåd förspilla som du oss så ny och bjuder när ditt budskap till oss ljuder. Amen. Har du varit med om något mycket märkligt som hänt dig och som du med iver har berättat för andra och som de andra, de som lyssnar, inte tar på allvar? De vill inte tro dig. Det här är inte särskilt roligt. Man kanske bara blir ivrigare och det hjälper inte. I vår text möter vi otron, den största fienden som Jesus hade att kämpa mot. Också vi har att kämpa den hårdaste kampen mot just den fienden. Otro. En annan fiende finns också med i vår text. Den som vi redan hörde från Johannes evangeliets 12:e kapitel. Det är fegheten som går tillbaka på vår själviskhet. Så som till och med rådsherrar trodde på Jesus men inte vågade bekänna det. Att tro hemligt och inte våga bekänna det kan vara farligt. Man älskar människors ära mer än äran från Gud. Man är rädd att man ska få skämmas. Men det är ingen ära inför Gud att blygas för Jesu ord. Texten börjar med orden trots att Jesus hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Och så uppfylls då profeten Jesajas ord där han talar om förstockelse, förblindelse. Jesus hade gått omkring bland människorna och gjort många tecken. Men trots det trodde de inte. Johannes använde ju ordet tecken istället för att tala om under. Det var inte mirakler bara så där som man upplever ibland att en del så kallade illusionister gör. När de gör otroliga saker inför våra ögon. Som vi kan förklara. Men det är inte tecken. Jesus gör inte under för att människor frågar efter dem. Han vill lära någonting med det han gör. Han är inte någon illusionist. Han vill inte underhålla och roa. Och inte ens gör han de här undren bara för att hjälpa människor. Även om det också var ett syfte. Han hjälpte alla. Han botade alla. Han var god mot alla. Men ändå så fanns det ett djupare syfte. Det var tecken. Varje under han gjorde hade en avsikt. I hans plan. Det var det som var så svårt att tro på. En kort tid före det här hade Jesus uppväckt Lazarus. Han hade redan varit död i 4 dagar. Han luktade redan i sin grav. Och Jesus kom och sa att man ska ta bort stenen. Människorna sa nej, nej, stopp. Han har varit död i 4 dagar, han luktar redan. Och Jesus fortsatte och så ropade han: Lazarus, kom ut. Och så kommer den döde ut, han som är lindad med salvor och allt möjligt så att bindlarna borde ha varit hårda redan kring honom. Så kommer han ut. Hur det skedde så vet vi ju inte precis. Men Jesus sa, ni ska lösa honom så han får gå. Det här undret, det var synligt inför alla människor. Ingen kunde förneka det. Det var det som var så farligt. Att ingen kunde förneka det. Därför att det var ett tecken. Och det där tecknet kunde Jesu fiender inte acceptera. Det fanns inget rationellt i att människorna förneka Jesu under. Det var inget rationellt att de inte trodde på honom. Med sina ögon så borde de ha insett. Det här är verklighet. Det här är sant. Honom måste vi tro på. Ändå valde de att inte tro på honom. Det fanns andra orsaker till otro än att det fanns bevisning för vad som hade skett. Därför kopplar Johannes otron till Jesaja. I profeten Jesajas bok i det 6:e kapitlet från 9:e versen finns det här märkliga budskapet som citeras i vår text. Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Vi ska se lite närmare på hela det här avsnittet. Jesaja berättar just i det 6:e kapitlet om hur han har fått se in i himlen där Herren satt på en hög och upphöjd tron. Han hörde serafer prisa honom. Inför det insåg Jesaja att han var en syndare. Han upplevde kontrasten, en våldsam kontrast mellan sin egen synd, sin ovärdighet och Guds upphöjdhet och helighet. Och han ropar ut, ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Men en av seraferna tog ett kol, ett glödande kol från altaret och rörde vid hans mun som ett vittnesbörd om att hans skuld var borta och att hans synd var försonad. Sen frågar Herren efter en budbärare. Vem kan jag sända? Jesaja ställer sig till förfogande. Stiger fram och säger, här är jag, sänd mig. Nu var det en frimodig profet efter att han hade fått sin synd borttagen. Nu var han ren och kunde komma inför Gud. Då får han veta vad han ska säga. Och det som han nu först ska säga, det är en sträng lagpredikan. Så här profeterar Jesaja. Ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se men inte fatta. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda. Så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron. Eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir botade. Ni märker att det är en aning annorlunda i den text som Johannes återger. Han återger den från Septuaginta-översättningen. Efter det här frågar Jesaja, hur länge ska den här ohörsamheten bestå? Då får han veta att folket ska sändas långt bort. Ödsligheten ska bli stor i landet. Mindre än en tiondel ska bli kvar. Men det ska bli kvar en stubbe. En stubbe som blir en helig säd. Men det lovar Gud att hans ord inte ska gå under och att det ska komma en frälsare, en telning ur den här stubben, från Isais rot och stam. Att de människor som har sett hur Jesus gör tecken ändå vänder sig bort i ohörsamhet kan förliknas vid den situation som Jesaja befann sig i. Gud har predikat genom sina profeter, han har varnat, han har straffat. Han kom senare att straffa folket så hårt att man inte kan begripa det. Folket skulle föras bort till ett främmande land och det sköna tempel som Salomo hade byggt i Jerusalem, det skövlades till marken. Hur kan Gud vara så hård? Det här är en felställd fråga. Vi ska istället fråga, hur kan människor vara så hårda att de förhärdar sig mot allt det goda som Gud har gett och gjort? De människor som levde tillsammans med Jesus hade mött Guds ord i överflöd. De hade Gud själv ibland sig. Han hade tagit sig an den på allt sätt. Jesus visade på ett oemotsägligt sätt att han var Guds son. Hur kunde människor vara så hårda att de förhärda sig mot honom? Under dagarna före påsk, när Jesus skulle lida och dö, talade han strängt till människorna. På palmsöndagen redan inne i Jerusalem på en åsna. Under de följande dagarna vistades han i templet och undervisade öppet. Utan att någon lade hand på honom. Han visste. Hans tid hade ännu inte kommit. Han visste precis när det skulle ske. Under de här tiderna använde han så hårda ord mot de skriftlärda fariseerna, hans motståndare, att man häpnar. Hör här ett exempel på vilken pondus som ljuder när han predikade. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni bygger profeternas gravar och smyckar de rättfärdigas gravmonument. Och säger, hade vi levt på våra fäders tid, så hade vi inte varit medskyldiga till profeternas blod. Så vittnar ni om er själva, att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fyll då också ni era fäders mått, ormar, huggorms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sände jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa. Andra kommer ni att piska era synagogor och jaga från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden. Från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekias son, som ni mördade mellan templet och altaret. Jag säger er sanningen. Allt detta ska komma över det här släktet. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Ni ville inte. Precis samma budskap var det som Jesaja uttalade. Jesus ville, men de ville inte. Han sökte dem, han gjorde allt för dem, han gav sitt liv för dem. Men de ville inte. Tänk så tragiska ord. När Jesaja predikade dom gällde det förstörelse och landsflykt. Precis samma straff uttalar också Jesus. Nu ska ert hus lämnas öde. Bara knappt 40 år efter det här skulle Jerusalem åter en gång skövlas i grunden. Och det tempel som Herodes nu hade byggt upp på den gamla tempelplatsen förstördes nästan helt och hållet. Folket skulle antingen dödas av romarna eller fly bort till främmande länder. Först när Jesus kommer tillbaka ska han på nytt en gång hälsas med orden. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Men de som har varit ohörsamma ska inte hälsa honom med glädje. De ska istället böna och be att bergen ska falla över dem. För de tål inte Herrens majestät. Det var som när Jesaja bekände sin synd och han såg den helige. Han upplevde fruktan. När Jesus kommer tillbaka ska hans härlighet vara uppenbar för alla. Och alla de som har förkastat honom möter honom med en ännu större fruktan än Jesaja gjorde en gång. Nu ställer jag frågan till dig och mig. I vilket sinnelag ska du och jag möta Herren när han kommer tillbaka? Med fruktan eller med glädje? Kanske du undrar, hur ska jag kunna veta det? Ja, hur kunde Jesaja möta Herren och se honom? Jo, för han blev renad från sin synd på ett särskilt sätt. Det var en förebild för den rening som skulle gälla oss när Jesus mötte Guds brännande eld för alla våra synder på Golgata kors. Men det gäller oss lika mycket som Jesaja, det som han fick höra. När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd är försonad. På samma sätt som Jesajas synd blev borttagen har våra synder blivit borttagna. Och vår skuld är betalad av Jesus. Hela hans verksamhet går ut på att predika för oss om att han har köpt oss med sitt liv och sitt blod för att vi ska tillhöra honom och få möta honom med glädje den dagen när han kommer tillbaka. Det finns absolut ingen osäkerhet alls. Det vet vi. För han har sett till att hans apostlar och ögonvittnen har skrivit ner allting. Och det är ett fast ord. Det ordet predikar vi nu för att var och en som lyssnar ska tro och bli salig. Det är bara genom att trotsa Jesus och vända sig bort till otro och strunta i hans ord och vad han har gjort som det är skäl att frukta. På ett sätt skiljer sig Jesaja från oss. Ja, kanske det finns flera, men jag tänker speciellt på en sak. Han är ju en syndare som vi, där är vi lika. Men han fick en speciell uppgift och behövde få en särskild tillsägelse av syndarnas förlåtelse för att få kraft att göra sin personliga gärning. Vi har inte fått besöka någon himmelsk seraf som kommer med kol och rör vid våra läppar. Men vi har fått besöka av Gud själv som har gått omkring på vår jord och predikat evangelium. Vi har fått höra budskapet om hans död och uppståndelse via hans apostlar. Det som är fullbordat. När Jesaja såg det var det ännu i fjärran. Men han såg det för sina ögon som om det skulle ha hänt då. Och han visste. Det här är verklighet. Jesus Kristus, Guds lam, tar bort världens synder. Det här ordet som vi hör, som går in i våra öron, är helt klart. Det finns trovärdiga vittnen. Ingenting är lämnat åt osäkerhet eller slump. Varför skulle vi då behöva känna osäkerhet inför Herrens återkomst? Därför predikar vi, idag om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Det här budskapet predikas för att vi ska tro och för att vi ska leva genom det underbara budskapet om frid med Gud genom Jesus Kristus och hur han har bytt med oss. Han levde ett liv i seger över frestelserna, utan synd. Och förtjänsten av det gav han oss. Och han led straffet för allas synder för att vi skulle vara fria. Det är det underbara budskapet som predikas för att vi ska tro. Jesaja frågar i Jesaja 53:1. Det ord som Johannes citerar i början av vår text. Vem trodde vår predikan? Och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Det verkar som om ohörsamheten är minst lika stor idag som på Jesu tid. Ändå har de flesta av oss fått höra Guds ord från barns ben. De flesta av det här landets medborgare har blivit döpta som små barn. Och då har de fått all Guds välsignelse utgjuten över sig. Vem trodde? Vem såg Herrens mäktiga arm, den som gjorde så underbara gärningar redan i Gamla testamentets tid med Israels folk, som vittnade genom profeterna och som gjorde under när Jesus gick omkring på jorden? Vem ser Herrens lika mäktiga arm idag i hans tålamod med vårt avfälliga folk, då han låter årstiderna växla och åkrarna ge skörd, då han låter oss ha mat för dagen och ett tryggt land att bo i? Otron har gripit omkring sig mer och mer. Det handlar om förhärdelse, ett medvetet avståndstagande från Guds ord och hans ord. Det är synnerligen allvarligt. Vad ska Gud göra med det här? Han förblindar dem som så förhärdar sig, så att de inte hör fast de har öron. De ser ingenting fastän de har ögon. De förstår ingenting fast evangeliet om syndarnas förlåtelse, syndarnas frälsare, predikas för dem. Och han hotar med straff när man förhärdar sig mot honom. Under den yttersta tiden ska det bli svårt, säger Jesus. Det beror på att djävulen kommer lös på ett speciellt sätt. Det ser vi så tydligt idag. Straffdomen är inte långt borta. Men kom ihåg, när det talas om denna yttersta tid och dessa svårigheter, så sägs det samtidigt: den som hör Herren till behöver inte frukta. Ännu låter Gud ordet förkunnas, än finns det tid till omvändelse. Nu är frälsningens dag, säger Hebreerbrevet, och därför ska vi inte förhärda våra hjärtan. Därför ska vi vara ivriga att föra ut ordet till välsignelse för själar som har öron att höra med. Och vi som har fått nåden att ta emot ordet ska inte heller frukta straffdomen som Gud sänder som en frukt av otro. För de som hör Herren till och följer honom ska inte behöva vara rädda vilket lidande som än följer. För de står under Guds beskydd, som Jesus säger om sina får: jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Amen. Låt oss be. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.